Det står här i barnens bibel, mannen som fick glada nyheter. I Israels land bodde en gång en gammal man och hans hustru. De bodde i ett litet hus uppe i bergen och deras namn var Zacharias och Elisabet. Zacharias var präst och det betydde att hans uppgift var att berätta för folket om Herren. Han bad för dem också och offrade åt Gud för deras skull. Zacharias och Elisabet var goda människor som tyckte mycket om Gud. De hade levt ett långt, lyckligt liv tillsammans. Men ibland var de lite sorgsna. De tyckte det var så tyst och tomt i deras hem. Inga barn kom stojande och skrattade in genom dörren. För de hade inte fått något barn fastän de ofta bett till Gud om det. I flera år hade de väntat och glatt sig. Men inget barn kom. Det verkade nästan som Gud inte brydde sig om deras böner. Och nu var det gamla, så det tyckte inte det var någon idé att be om ett barn längre. Så gamla människor kunde inte få barn, tänkte de. En dag gick Zacharias upp tidigt. Han skulle resa till Jerusalem, som var den största staden i landet. Han tog på sig sina finaste vita prästkläder, kysste sin Elisabet och gav sig iväg. Han hade en lång väg att gå från det lilla huset där han bodde i bergen. Men till slut var han så nära att han kunde se staden från en höjd i närheten. Den låg den med sina vita hus och gröna trädgårdar. Jerusalem var en mycket vacker stad. Zacharias kunde också se ett hus som var mycket större än de andra. Det var Guds tempel. Templet hade ett gyllene tak som glänste i solen. Till templet kom människor från hela landet för att offra till Herren. Och det var vad Zacharias också skulle göra. Framför templet fanns en stor öppen plats som ett stort torg. Här köpte människor sina offerdjur. Det kunde vara ett får eller ett par duvor som de sen gav till prästerna. Som slaktade djuren och la dem på elden som brännoffer. När köttet brändes steg röken mot himlen. Det betydde: Herre, vi älskar dig. Vi vill ge dig en gåva. Det förstod ju Herren. Längst inne i templet offrade man på ett annat sätt. Där fick folket inte komma in. Bara en enda av alla prästerna fick gå in dit. Och eftersom alla prästerna gärna ville offra, drog de lott för att se vem som skulle få offra i det innersta rummet varje gång. Den här gången föll lotten på Zacharias. Medan alla andra väntade utanför gick Zacharias stilla och försiktigt in i templet. Han kom till ett stort rum med guldväggar. Där inne fanns 7 lampor av guld. Deras ljus lyste upp väggarna. I det här rummet var det alldeles tyst. Zacharias var helt ensam i Guds tempel. I rummet med de 7 lamporna fanns också en gyllene skål med glödande kol inuti. Zacharias strödde lite rökelse ovanpå det glödande kolen. Då steg det upp en rök från dem som luktade väldigt gott. Det kallades för rökelseoffret. Medan Zacharias offrade rökelsen bad han för alla människorna som väntade utanför. Men plötsligt tystnade han. Till sin överraskning märkte han att han inte längre var ensam. Bredvid honom stod en man i vita kläder. Han liknade Zacharias i sin prästdräkt, men han var inte präst. Det han var en ängel som kom för att ge honom ett meddelande från Gud. Zacharias blev så rädd att han började darra, men ängeln sa: "Var inte rädd, Zacharias, för jag kommer med glada nyheter till dig. Din bön har blivit hörd. Du och din hustru Elisabet kommer att få en son och hans namn ska vara Johannes." Stackars gamle Zacharias, det här blev för mycket för honom. Han stod där bara och skakade på huvudet som han inte skulle kunna tro ett ord av vad han hade hört. Och han såg inte alls glad ut. Hade Gud hört deras böner om ett barn? Det kunde inte vara möjligt. Om man var så gammal som Elisabet, då kunde man helt enkelt inte få barn. Barnet kommer att bli till en stor glädje, sa ängeln. Men inte bara för er. andra kommer också att få glädje av honom, för han kommer att bli en Guds tjänare. Och när han blir stor kommer han att röja vägen för frälsaren som snart ska komma. Nu trodde ängeln kanske att Zacharias ändå skulle bli glad. Israels folk hade ju väntat så länge på att frälsaren skulle komma. Men Zacharias kunde inte tro det. Han stod fortfarande och skakade på huvudet. Nej, sa han, det går inte. Både jag och Elisabet är gamla. Hur skulle det kunna gå till? Då måste det ske ett under. Men förstår du inte vem jag är, frågade ängeln. Jag är Gabriel och jag kommer från himmelens Gud. Herren själv har sänt mig för att berätta det här för dig. Tror du inte längre på honom? Då ska jag visa dig att Herren kan göra under, och jag ska också straffa dig för att du inte trodde på mig. Du kommer inte att kunna säga ett ord förrän det här har hänt. Och när ängeln hade sagt det försvann den, och Zacharias stod där ensam igen. Utanför templet stod folket och väntade. Varför dröjer prästen så länge där inne, undrade de. Till slut kom han ut och alla väntade på att han skulle säga: Gud välsigne er. Det sa alltid prästen när han kom ut ur templet. Men Zacharias sa inte ett ord. Han hade blivit stum. Han kunde inte tala. Vad har hänt med honom, undrade alla. Vad är han har sett där inne i templet? Men han kunde inte förklara någonting för dem. När Zacharias var färdig med sina sysslor i templet skyndade han sig hem igen. Han gick så fort han kunde, för han ville träffa sin hustru och låta henne få veta att Herren hade hört deras böner. Nu tvivlade inte Zacharias längre. Han trodde på det som ängeln hade sagt honom, och han visste att ängeln skulle göra ett under. Han var så lycklig att han ville sjunga på vägen, men det gick ju inte. Så fort han kom hem igen tog han en liten griffeltavla och skrev på den så att Elisabet kunde läsa om allt han varit med om i templet. Tänk så glad hon måste ha blivit när hon fick reda på vad ängeln hade sagt. Han ska heta Johannes, det stod också på griffeltavlan. Vet du vad namnet Johannes betyder? Det betyder Gud hör bön. Knappt ett år efteråt skedde undret. Zacharias och Elisabet fick en liten pojke. När deras grannar och vänner hörde talas om det blev de mycket glada. De kom och hälsade på när pojken var 8 dagar gammal, för då brukar man ha en fest samtidigt som man gav barnet det namn det skulle ha. Han ska väl heta Zacharias efter pappa, sa en av grannarna. Nej, sa Elisabet, han ska heta Johannes. Johannes, frågade gästerna. Nej, det går inte an. Det finns ingen i släkten som heter så. Vi frågar Zacharias. Han vet nog vad pojken ska heta. När det kom till Zacharias och frågade efter pojkens namn kunde han ännu inte tala, så han tog griffeltavlan och skrev: Han ska heta Johannes. Då skakade gästerna förvånade på huvudet. De tyckte det var konstigt. Men plötsligt kunde Zacharias tala igen, för nu hade allt det som ängeln berättat om gått i uppfyllelse. Ja, sa Zacharias, Johannes är hans namn, för Gud har hört våra böner. Sen sjöng han, för han var så glad. Det var en mycket vacker sång som han hade gjort själv för att tacka Gud. Vad ska det bli av det här barnet, tänkte gästerna. Det är inget vanligt barn. Och när det gick därifrån skyndade det sig att berätta om Zacharias och Elisabet och Johannes för alla som ville höra på. Nu tänkte jag att vi sjunger någon mer sång, och sen ska jag ju ta lite mer här.
Hosianna då. Oh.
Ja, Johannes döparen, när han blev född, så läste jag ju om här om Zacharias och Elisabet och ängeln som sa till dem. Det var något speciellt. Johannes döparen, han skulle röja vägen för han som skulle komma. Han skulle röja vägen för Jesus. Är vi vägröjare här i Smedjebacken? Det är vi, va? Vi röjer, ja, vi hjälper till och pekar på Jesus, han som är kungars kung. Kommer ni ihåg den gamle prästen Zacharias som fick höra av ängeln att hans fru skulle få en pojke och att det skulle kalla honom Johannes? Hans fru hette Elisabet och de bodde i ett litet hus uppe i bergen. En gång när Zacharias var i templet kom ängeln Gabriel till honom och berättade att det underbara skulle ske. De skulle få en son, och så blev det också precis som ängeln sa. Johannes växte upp för att röja väg för frälsaren. Allt det här berättade Zacharias för Johannes när han hade blivit större. Johannes blev glad och ville gärna bli en medhjälpare till frälsaren. Men hur ska jag göra för att bäst tjäna honom, frågade Johannes sin far. Det hade Zacharias inget svar på. Inte visste Zacharias när Johannes skulle få börja att tjäna frälsaren heller. Det var bara Gud som visste. När Johannes blev vuxen flyttade han hemifrån och gick ut i öknen. Han var alldeles ensam där. Sand och stenar och berg var det enda sällskap han hade. Men Herren var där, för Herren är överallt, också ute i öknen. Och Johannes var ensam med Gud. Där i ensamheten lyssnade han noga till vad Gud hade att säga. Det fanns inget hus i öknen, så Johannes bodde i en grotta. När han blev hungrig brukade han äta ett slags djur som liknar gräshoppor och som faktiskt är väldigt goda. Ibland hittade han ett bisamhälle med honung i, och det åt han gärna för han tyckte det var sött och gott. Gräshoppor och vildhonung, det var allt Johannes behövde. Eftersom han sällan träffade någon så hade han inte några fina kläder, utan bara en lång grå mantel med läderbälte om livet. Johannes bodde länge i öknen och Gud berättade för honom allt han behövde veta om sin uppgift. Gud lärde Johannes att frälsaren skulle bli kung. Men han skulle inte bli en vanlig kung. Han skulle bli kärleken och livets och fredens kung. Han skulle aldrig kriga eller döda utan ge liv. Hans rike skulle kallas för himmelriket. Var och en som älskar och tror på frälsaren, berättade Gud för Johannes, får vara med i hans rike. Den som vill vara med i himmelriket måste ångra det onda han har gjort och aldrig göra om det igen. Han måste ändra sig och bli en god människa. Till slut kom den dag då Herren sa: nu Johannes, nu måste du gå till människorna och säga dem att himmelriket är nära. Då gick Johannes till Jordan, en flod som alla människor på väg till Jerusalem brukade gå förbi. Han stod där i sin långa rock av kamelhår, barhuvad, så håret blåste i vinden, ropade: ångra er, vänd om, för himmelriket är nära. Folk strömmade till från alla håll, för de ville höra vad han hade att säga. Vänd om allihop, ropade Johannes, för frälsaren kommer snart. Alla blev glada när de hörde att frälsaren snart skulle komma. De hade ju väntat så länge. Men så kom de att tänka på allt ont de hade gjort, och då blev det oro istället. De samlades kring Johannes och frågade honom: vad ska vi göra när frälsaren kommer? Vi är faktiskt dåliga människor och vi har gjort så mycket ont så våra hjärtan känns smutsiga. Tänk om frälsaren blir arg på oss. De ville bli bättre människor, men de visste inte hur de skulle göra. Frälsaren blir inte arg på er, svarade Johannes. När han ser att ni vill ändra er, då förlåter han er och tvättar era hjärtan rena från all synd. och för att visa folket att Herren ville ge dem rena hjärtan tog han dem med till Jordanfloden. Där döpte han dem. Det betyder att på samma sätt som vattnet tvättade deras kroppar ville Herren göra deras hjärtan rena. Det förstod människorna, och när de såg att Johannes döpte ville alla bli döpta och få ett rent hjärta. Men när folk kom dit för att bli döpta fast de inte alls ville ändra sig och bli goda människor, då sa Johannes nej. Han var inte alls rädd för dem. Han sa precis som det var till dem: ge er iväg. Ni låtsas som ni inte vill lyda Gud, men det här, ni låtsas som ni vill lyda Gud, men det här är inte på riktigt. Ni låtsas som ni vill ha rena hjärtan, men det är lika smutsiga som förut. Folket tyckte om Johannes, för han var aldrig rädd för någon. Tänk om det är han själv som är frälsaren, viskade det till varandra. Men när Johannes hörde det blev han förskräckt. Nej, jag är inte frälsaren, ropade han. Jag är bara en tjänare. Säg aldrig mer så om mig. Frälsaren mycket större än jag, för han är kung och han kommer snart. Och en dag kom han. Det var Jesus som kom ner till stranden när Johannes stod och predikade. När Johannes såg honom blev han väldigt glad. Han såg med detsamma att det var frälsaren. Johannes, jag vill att du ska döpa mig, sa Jesus. Men det kunde Johannes inte förstå. Skulle frälsaren bli döpt han precis som de andra? Johannes visste ju att Herren Jesus redan hade ett rent hjärta. Han hade aldrig gjort något ont i hela sitt liv. Det går inte an att jag ska döpa dig, sa Johannes och skakade på huvudet. Men Gud vill ha det så, sa Jesus. Du måste göra det, Johannes. Då gick de ner tillsammans i vattnet och Jesus blev döpt precis som alla de andra. När Jesus steg upp ur vattnet öppnades himlen över honom och man kunde höra en röst som sa: det här är min son, han är min stora glädje. Sen kom något som liknade en vit duva ner från himlen och stannade ovanför huvudet på Jesus. Det var den helige ande. Nu var Johannes helt säker på att Herren Jesus var frälsaren som kommit till människorna. När Jesus hade gått sin väg ropade Johannes till folket: ändra er, för himmelriket har kommit. Nu är mitt arbete snart slut, tänkte han. Nu kommer människorna att lyssna mer och mer till Jesus och glömma bort mig. Och det är bara som det ska, för jag är hans vän och tjänare, och han är större än jag. Jesus, han är större än oss naturligtvis. Men vi får vara som röster. Vi ska vara lite som Johannes som går ut och talar om för människor att ändra er, för himmelriket har kommit. Jesus, frälsaren, han som kan rena våra hjärtan, han är det som är här. Vänd om till Jesus och bli frälst. Jag tror att det är en uppgift som vi har. Jag vet inte varför jag fick för mig att jag skulle läsa det här. Pirjo undrar, ja, jag sa att jag kan leda möte och jag tänkte jag tar en lång inledning, för det hade nog Pirjo gjort. Så jag tar en lång inledning och jag kände jag skulle läsa om Johannes. Vet inte riktigt varför. Vi får se vad Johan kommer att predika om. Och nu har jag läst om Johannes och jag tror att vi får vara lite som Johannes här i Smedjebacken. Ibland kan, det var ju öken för honom ibland. Han var, ja, vi har bara blivit en till eller två till. Ja, men vi ska ju, vi skulle helst varit 50 stycken nu. Vi har varit här ett helt år. Men jag tror vi ger oss inte. För Jesus är det som vi ska bereda vägen för här i Smedjebacken. Och vi ska proklamera för folk att himmelriket har nu kommit. Jesus är här. Det finns nåd och det finns frälsning. Omvänd er, för himmelriket är nära. Tack kära Jesus att du hjälper oss som troende här i Smedjebacken, som församling. Tack Jesus att du har placerat oss på den här orten. Tack Jesus att du har placerat oss på den här orten. Och det är du som har skickat hit oss. Och hjälp oss så vi kan vara dina medarbetare som kan gå ut och röja vägen för dig. Och nu har ju vi den förmånen gentemot Johannes är att den heliga ande kom ner och sänkte sig över dig Jesus som en duva. Och du gav ju ut anden. När du hade gjort ditt verk här, ja då sände ju du den heliga ande ner hit till jorden för att vi skulle kunna få gå i den kraft som du fick och hade. Och jag bara ber Jesus att du ska hjälpa oss så vi inser det här, vilka förmåner, vilken förmån vi har som får gå i den heliga andes kraft och tala om dig och de gärningar som du gjorde och framförallt de gärningar du gör idag. Och tack Jesus att du är en levande Gud. Så att det får bara få komma ner i våra hjärtan och komma in i våra hjärtan att vi är nya skapelser och att ingenting går att hindra den som tror på dig. Det finns ingenting som kan rycka oss ur dina händer. Tack Jesus att du är Smedjebackens herre. Tack Jesus att du är herre i Smedjebacken. Ja Jesus, du är herre i Smedjebacken. Amen Jesus.
Herre, led mig dag för dag. I din vilja vill jag vara. Om det än genom ledande bör. När min vandringsfärd syns lång, jag dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är. I en kärlek ofattbar vår fader visat hår, att intet offer syntes allt för stort. För att frälsa dig och mig, Herren Jesus offrat sig. Ja, vem har älskat oss som Jesus gjort? Herre, led mig dag för dag. I din vilja vill jag vara. Om det än genom ledande bör. När min vandringsfärd syns lång, jag dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är. Om nu Jesus älskat så, vi borde väl förstå. Hans högsta önskan är att ta oss hem. Därför brister skynen då till ett högt halleluja. Vi flyttar ända in i himmelen. Herre, led mig dag för dag. I din vilja vill jag vara. Om det än genom lidande bör. När min vandringsfärd syns lång, jag dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är.